Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Något Kaiko är den humorfyllda podden på ren östgötska där jag, Davva, och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Juldagen, år 2008. Windgap, Irland. Sharon nattar sina två döttrar. Men snart är det något som pockar på hennes uppmärksamhet. Hon hör ett knarrande ljud som verkar komma från hallen. Och till en början tror hon att det är hennes pappa som kommit över. Hon reser sig genast upp ur sängen och går raskt mot dörren. Men i hallen står inte Sharons pappa, utan där står en uppenbart påverkad ung man. Hans ansikte känns bekant. Vad vill du? Och vad gör du i mitt hus? Frågar hon en aningen spänt. Mannen svarar henne inte. Istället går han till attack. Sharon hinner inte reagera förrän han tar ett hårt grepp om henne. Hon vågar inte skrika. Hon får inte väcka flickorna. Han kan få skada henne, men inte hennes barn. Hon försöker gång på gång att bryta sig loss från hans grepp. Men det är förgäves. Han är starkare. Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springkorn. Dagens avsnitt är skrivet av Lisa Törnlöf. Jag vill varna för grova och ingående våldsskildringar i dagens avsnitt. I södra Irland ligger ett avskilt samhälle vid namn Windgap som brukar beskrivas som en trygg plats med en god gemenskap. Och i just den här lilla byn bodde Sharon med sina två döttrar, Sara 7 år och Nadja 2 år. Sharon beskrevs som en kärleksfull mamma. Hon gjorde allt för sina döttrar. Och enligt hennes adoptivföräldrar, Christy och Nancy, hade hon drömt om att bli mamma sedan barnsben. Hon ville ge sina barn något som hon hade gått miste om. En trygg uppväxt. Sharon var adopterad och bodde i ett barnhem under största delen av sin barndom. Sharon och hennes biologiska bror David, som också bodde på samma barnhem, skulle komma att bli adopterade till slut. Paret som tog sig an dem var Nancy och Christy. Nancy och Christy älskade barn och hade alltid drömt om att bilda en stor familj. Trots att paret hade barn sedan innan kändes inte familjen komplett förrän Sharon och David flyttade in. Enligt sina adoptivföräldrar var Sharon en väldigt glad och social tjej med många vänner. Hon älskade skolan och var inte rädd för att säga ifrån om något inte såg rätt till. Sharon var 23 år gammal när hon fick sitt första barn, Sara. Och 5 år senare kom Nadja till världen. Hon hade nu äntligen en egen liten familj. Och hennes dröm om att bli mamma var uppfylld. Men Sara och Nadjas pappa beslutade sig för att hastigt lämna familjen. Sharon blev ensamstående. Och eftersom hon var väl medveten om utmaningarna hon stod inför, såg hon till att bosätta sig nära mamma Nancy och pappa Christy. Hon tog gladeligen emot all hjälp hon kunde få. Och speciellt då hennes yngsta dotter Nadja kämpade med autism. De två små flickorna var väldigt nära sina morföräldrar och tillbringade ofta tid hos dem. Flickorna älskade sin morfar, Sara, som endast haft en fadersfigur kort i sitt liv, knöt an tajt till sin morfar. Morfar Christy hade fått rollen som taxichaufför. Han brukade köra Sara till skolan varje morgon. Mormor å andra sidan fick rollen som hårfrisör. Hon ansvarade för att fiskbensflätan skulle vara på sin plats varje dag. Sara var en nyfiken och energisk liten flicka med en humor utan dess like. 25 december 2008. Windgap. Det är en tidig morgon och klockan har inte hunnit slå 8. Ett hus står i lågor och eldsvådorna som växer sig allt starkare äter upp allt i sin väg. Taket, dörrarna och fönstren brinner och de livligt röda lågorna ger sig till känna i husets alla öppningar likt en eldsprutande drake som motvilligt väckts ur sin dvala för att gå till attack. Tidigare samma morgon hade en ovetandes Christy försökt att få tag på sin dotter, men han hade misslyckats. Hon är säkert i duschen och barnen leker nog med sina julklappar, hade Nancy försäkrat honom om. Men det var inte likt Sharon att ignorera hans samtal, tänkte han för sig själv. Morfar Christy bestämde sig för att bege sig till Sharons bostad. Men Christy hinner inte ens sätta på sig skorna ordentligt innan han får nys om tragedin. Christy, säger en taxichaufför som stannat utanför deras bostad. Sharons hus brinner. Christy förstår att situationen är allvarlig och springer därför så snabbt som han kan mot bostaden. Hans första tanke är att en olycka måste ha inträffat. Kanske hade något gammalt julpynt fattat eld. Christy tänkte att ett hus hit eller dit inte var hela världen. Det viktigaste var att Sharon och barnen var oskadda. När Christy anlände till platsen och blev varse om de avlidna kropparna blir hans mardröm plötsligt till verklighet. Där, på marken framför huset, låg tre livlösa kroppar uppradade. Det var för sent och hans älskade Sharon, Sara och Nadja hade lämnat jordelivet. Sharons bror, John Whelan, som har kommit att bli en sorts representant för det här fallet, har berättat hur han upplevde dagen då han meddelades om vad som hänt sin syster och hennes barn. Han kommer ihåg att han plockade upp telefonen och hörde sin mamma Nancy. Hon grät och var nästintill hysterisk. När han frågade vad som hade hänt svarade hon att de är borta och att det har brunnit. De är döda. Johnson vägrade att tro på sin mammas påstående, tänkte att det inte kunde stämma. Kanske hade de lyckats ta sig ut ur huset. John ringde till sin pappa Christy för att försäkra sig om att det hans mamma sagt var sant. Och Christy, som befann sig på platsen, kunde inte göra annat än att bekräfta Nancys utsaga. Sharon, Sara och Nadja var döda och det fanns inget de kunde göra. De första som hade kommit till undsättning var Sharons grannar och bland dem var en av hennes gamla klasskamrater. Trots att huset stod i lågor gjorde de allt i sin makt för att försöka ta sig in i bostaden och rädda Sharon och hennes barn. Initialt försökte de ta sig in genom ytterdörren, men det var förgäves. Därefter försökte de ta sig in vid baksidan av huset genom att slå in fönstren. Och till deras lycka hade elden inte spridit sig dit ännu. Det rum de lyckats ta sig in i var Sharons sovrum. Och där hittade de Sara, Nadja och Sharon. Trots att taket skulle kunna rasa vilken stund som helst hoppade modigt nog tre män in genom fönstret för att rädda dem. Först bar de ut de små flickorna och sen Sharon vars kropp låg inlindad i en filt. En kort stund efter det anlände brandkår och ambulanspersonal till platsen.
Veckans power deal hos Vedol. Husqvarna! Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-Halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
Brian Murphy, som var en av utredarna i det här fallet, har berättat om den där ödesdigra juldagen år 2008. Han jobbade inte ute i fält just den dagen, men han hade beredskap, vilket innebar att om hans expertis skulle behövas skulle han vara tillgänglig och redo att rycka ut. Rätt som det var fick han ett samtal om en brand i Windgap och han åkte därför snabbt till platsen. Väl på plats runt klockan 9 på morgonen stod huset fortfarande i lågor. Men brandkåren verkade ha det inom kontroll. Det var mycket aktivitet runt huset. Oroliga grannar överallt. Till hans stora förvåning hade däremot grannarna lyckats få ut 3 kroppar ur bostaden. Vilket skulle vara avgörande för den fortsatta utredningen. Kriminalkommissarie Jim Ling, som likt Brian tilldelades det här fallet, blev också tillkallad till platsen. Jim var på plats efter klockan 10 och han hade som uppgift att bevara platsen och började därför att spärra av området. Initialt misstänkte polisen att det hela varit en olycka, med största sannolikhet ett resultat av ett elfel. När Brian Murphy, en av utredarna, fick samtal om branden blev han mycket förvånad. Det var ovanligt med husbränder i området. Polisens initiala misstanke om att ett elfel orsakat branden var inte helt osannolikt. Sharons hus var mycket nedgånget och gammalt. Men tron om att det varit ett elfel skulle snart förändras. Grannarna som hade fått ut Sara, Nadia och Sharon hade reagerat på utseendet av Sharons kropp. De lade märke till blåmärken och strypmärken runt hennes hals. Sharons kropp var också mer stel än Saras och Nadjas. Något som kunde tyda på att hon avlidit innan flickorna. Grannarna misstänkte att någon med uppsåt dödat den lilla familjen. Grannarnas misstankar skulle komma att bekräftas i samband med obduktion. Redan dagen efter att kropparna skickats på obduktion fick utredaren Jim ett samtal från rättsläkaren som undersökt kropparna. Rättsläkaren kunde bekräfta att Sharon dött innan branden brutit ut. Man fann inga spår av rök i hennes lungor. Rättsläkaren kunde även konstatera att Sharon blivit överfallen och våldtagen. Hon hade avlidit till följd av strypning. Allt indikerade på att hon gått en våldsam död till mötes. De 2 flickorna hade dött av kolmonoxidförgiftning till följd av branden. Men vem hade mördat familjen? Och varför? För utredarna, Jim och Brian, var tiden knapp. De visste att de behövde agera snabbt för att få fast gärningsmannen. Utredarna tänkte sig att gärningspersonen med största sannolikhet befann sig inom Sharons närmsta krets. De började därför med att kartlägga Sharons liv. De förhörde hennes vänkrets och familj. Dessutom undersökte de hennes telefonhistorik men de hittade inget att gå på. Något som däremot skulle ge utredarna något att gå på var DNA som hittades vid obduktionen av Sharons kropp. DNA som inte tillhörde Sharon utan en potentiell gärningsman. Brian och Jim började söka efter någon som matchade den DNA-profil som skapats. Nästa steg var att försöka samla ihop DNA-prover och fingeravtryck från alla som varit på platsen då huset brann. Det vill säga grannar och familjemedlemmar, men även brandmän, sopåkare, brevbärare och folk från andra sektorer som verkade i den lilla byn. Medan polisen var på jakt efter mördaren förberedde familjen Whelan begravningen för deras Sharon och hennes två små flickor. Torsdagen den 1 januari år 2009. Prästen lyfte sin blick mot tre kistor som står uppradade vid altaret. I sin hand håller prästen en liten flaska fylld med vigvatten, något som han skvätter över kistorna. Utanför den stillsamma kyrkan väntar ett hundratal personer som alla ville visa sitt stöd. Att Sharon, Sara och Nadja ska gravsättas medan mördaren får gå fri i en upprörande tanke som slår John då han tar sig fram till altaret för att säga adjö. Han tittar på de små flickorna som ligger i sina öppna kistor. När han riktar blicken mot Sharon lyckas han urskilja blåmärken på hennes hals. Trots begravningsentreprenörens tappra försök att måla över märkena. Plötsligt förstår han allvaret och verkligheten är minst sagt skrämmande. Rakt framför honom ligger hans döda syster och hennes två oskyldiga barn. Hans ansiktsuttryck blir allt mer spänt och det är som om någonting förändras inom honom. Han tänker inte ge upp. Han tänker kämpa för deras upprättelse så länge han lever. Bara några dagar efter att Sharon, Sara och Nadja viks till den eviga vilan hade polisen lyckats få ihop runt 80 DNA-prover. Dessa skickades in på analys i pack om 10 och det skulle inte dröja länge förrän de fick en träff. Redan andra omgången fick de träff och nu fanns det en misstänkt person. 23-åriga brevbäraren Brian Hennessy. Den 15 januari år 2009 greps och häktades Brian, misstänkt för morden. Brian är byns lokala brevbärare. Inte att blanda ihop med utredaren som har samma namn. Sharon hade ingen nära relation till den här mannen, bortsett från att de bodde på samma gata. Utredarna Brian och Jim skulle nu förhöra den misstänkte. Brians sperma hade hittats i Sharon. Och Jim och Brian Murphy var 100% säkra på att de fått tag i rätt gärningsperson. Enligt utredarna var Brian lugn och sansad när han arresterades. Närstående till Brian hade inte upplevt att han betett sig annorlunda dagen efter mordet. Allt hade varit som vanligt och Brian njöt av både julmat och sin ledighet. Men det mest chockerande var nog det faktum att han hade närvarat vid Sharon, Saras och Nadjas begravning. Nästa steg för utredarna var att kartlägga Brians tillhåll på julafton och juldagen. Enligt honom själv hade han varit ute på en pubrunda med sina vänner på julafton. Något som polisen kunde bekräfta genom Brians vänner som vittnade. Polisens tillgång till kameraövervakning på de pubbarna han hade besökt bekräftade också Brians utsaga. Enligt Brians vänner hade han druckit stora mängder alkohol natten till juldagen och han hade påstått att hans enda mål med kvällen var att hitta någon att ha sex med. Brian hävdade att Sharon och han kände varandra sedan innan och att det var hon som hade bjudit över honom. De hade alltså planerat att träffas för att ha sex, vilket han menade att de också hade. Först i hennes sovrum och efter det ute i köket. Det här är en utsaga som Nancy och Christy motsatte sig. Sharon kände inte Brian och hon skulle aldrig släppa in en främmande man i sitt eget hem. Brian insisterade på att de inte varit mer än älskare och att han absolut inte hade mördat henne. Det här får utredarna Jim och Brian att lägga fram ytterligare bevisföring mot honom. Bland annat berättar de för Brian om de vittnesmål de fått från grannarna. Grannarna hade berättat om Sharons stela kropp i kontrast till flickornas kroppar. Man hade konstaterat att flickorna varit döda kortare tid än Sharon. Och det här var ett faktum som fick Brian att brista ut i gråt. Han erkände att han hade dödat Sharon genom att strypa henne. Men enligt honom själv dödade han henne för att hon hotade att berätta för hans flickvän att de hade en affär. Brian, som befann sig i en relation, ville hålla mötet hemligt. Han mördade därför Sharon på grund av desperation. Det här var dock en historia som utredarna ansåg vara osannolik. Brian förnekade inledningsvis att han antänt huset. Men med tiden kom sanningen fram. Han berättade för polisen att han hade stannat kvar i huset i cirka 5 timmar efter att han mördat Sharon. Han hade suttit och funderat på hur han skulle göra sig av med kroppen. När polisen frågade varför han tände eld på huset när han visste att Sharons barn låg och sov, svarade han att han inte visste. Han hade inte gett barnen en tanke, endast oroat sig för mordet han precis begått. Han ville täcka sina spår och tänkte sig att elden skulle förstöra alla bevis. Rättsläkaren kunde fastställa att Sharon med största sannolikhet dött mellan klockan 2 och 4 på morgonen den 25 december. Kriminalteknikerna kunde vidare bekräfta att Brian tänt eld på huset. Han skapade 3 till 4 brasor runt om i huset, något som han kämpade med i cirka 2 timmar. Brian hade alltså gott om tid att både fundera och avbryta sin kallblodiga plan.
Veckans Power Deal hos Vedol. Husqvarna! Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
Innan rättegången påbörjades drog Brian tillbaka sitt erkännande. Trots det bestämde sig åklagaren för att väcka åtal. 11 månader efter morden, den 17 november år 2009, klockan 11 på förmiddagen, inleddes rättegången. Men redan samma dag skulle saker och ting komma att förändras, för Brian dök inte upp i rättssalen. Deltagare i rättssalen väntade i timmar utan den minsta uppdatering från rättsväsendet. När timmar passerat fick de till slut reda på varför processen dröjt. Brian hade plötsligt bestämt sig för att erkänna sig skyldig till morden, men han motsatte sig fortfarande anklagelsen om våldtäkt. Enligt Brian hade Sharon givit sitt samtycke. Att Brian numera erkände sig skyldig till morden innebar att rättegången skulle övergå i en domstolsförhandling. Under domstolsförhandlingen visade Brian tecken på ånger. Han grät och bad om förlåtelse. Utifrån obduktionsrapporten fastställdes Sharons dödsorsak som strypning, medan Sara och Nadja dog av en kolmonoxidförgiftning. Bevisen talade också för att Sharon hade utsatts för sexuella övergrepp. Hon hade bland annat skador runt de vaginala och anala öppningarna, vilket antydde att det snarare var fråga om en våldtäkt i kontrast till Brians utsaga. Åklagaren yrkade på att Brian mördat Sharon för att undkomma en våldtäktsdom. Men till familjens stora sorg var bevisen inte tillräckliga för att fastställa att en våldtäkt faktiskt ägt rum. Enligt Brian mördade han Sharon för att hon hotade att berätta för hans flickvän att de hade en affär. Vidare ändrade Brian sin utsaga kopplat till barnen. Tidigare hade han påstått att han inte gett den minsta tanke åt barnen när han satte eld på huset. Nu berättar han istället att det inte kändes rättvist att Sharon skulle lämna jordelivet utan sina barn. Åklagarsidan hävdade att en full Brian tagit sig in i Sharons bostad och överfallit henne. Efter våldtäkten mördade han henne så att hon inte skulle kunna berätta för någon. Och för att dölja alla spår tände han eld på bostaden i hopp om att komma undan. Ni ska få höra hur det lät när Sharons bror John intog vittnesbåset och tilltalade Brian.
We, the family of Sharon, Zara and Nadia Whelan, want you to know the effects your inhuman and ruthless acts have had and will continue to have on all our family. It's impossible to put into words the pain, grief and the destruction you have brought to this family when you murdered our three girls. It is obvious that human life means nothing to you. A defenseless mother and two innocent girls, their lives meant nothing to you. It is beyond belief that anyone with any humanity or conscience could contemplate, never mind even carry out such an act of pure evil.
Brian döms till livstidsfängelse för mordet på Sharon, ytterligare livstid för mordet på Sara och livstid för mordet på Nadja. Brian fick sammantaget 3 livstidsdomar. Brian skulle dock komma att överklaga domen bara en månad senare. Till Johns besvikelse var det här en överklagan som Brian vann. Istället för 3 livstidsdomar skulle Brian bara avtjäna 1. För tiden då Brian fick sin nya dom bestod ett livstidsstraff av ett minimum på 7 år i fängelse i Irland. Det innebar att Brian kunde ansöka om att friges efter 7 års fängelse. Och det här var också något han gjorde i mars månad år 2016. Men han nekades frigivning. Familjen Whelan var djupt missnöjda med den nya domen. De ansåg att rättsväsendet prioriterade rehabilitering över rättvisa. Varför skulle Brian få en andra chans när Sharon, Sara och Nadja inte fick det? Enligt dem bör han spendera hela sitt liv i fängelse. Än idag ser Nancy och Christy till att regelbundet besöka deras barn och barnbarns gravar. Enligt dem själva vill de inget annat än att upprätthålla minnet av dem, och därför ser de till att gravplatsen alltid är prydlig. Intill graven står bland annat en liten tomte, en stor mängd blommor och andra dekorationer. På gravstenen kan man läsa följande dikt. Inga avsked sades, vi sa inte adjö. Du var borta innan jag visste det, och bara Gud vet varför. Du lämnade oss dyrbara minnen som fick oss att både skratta och gråta. Men kärleken du planterade i våra hjärtan kan ingen miljardär någonsin köpa. I stunder när saker och ting känns en aning svårt försöker de att se det positiva. Alla fina själar som försökte rädda deras dotter och barnbarn. Och de nära och kära som de fortfarande har i sina liv. Tiden har nästan stannat och deras sorg är minst lika stark. De har bara lärt sig att anpassa sig. Sorgen kommer att följa med dem tills dagen de dör. Och det här var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn eller mejla till jaktenpamordaren@springkorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. I nästa avsnitt av Jakten på mördaren kommer du kunna lyssna till följande fall. En förstaårsstudent vid namn Kip Kinkle, 15 år gammal, går in på skolan klädd i en lång trenchcoat. Under trenchcoaten döljer sig 3 skjutvapen och 2 jaktknivar som är fasttejpade runt hans ben. Om du inte orkar vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu så kan du göra det helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se.
Podplay, en del av Power Media.
Dela med.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.